Ja, Sean George, god morgon.
God morgon. Ni.
Hur har helgen varit?
Det har varit jäkligt bra. Vi ska faktiskt flytta nästa helg. Så att, okay. Jag har varit lite meck med det, men annars har det varit en jäkla fint väder i helgen i alla fall. Tog en jättelång promenad igår och rensade hjärnan lite.
Skönt. Du, jag tänkte fråga dig. Det nyhetstempot är snabbt. Mm. Vad är det viktigaste att ta med i nyhetsvärde från helgen?
Jag skulle vilja säga att Italien hade ju två dagar i rad där dödsfallet gick ner, vilket görs lite hopp i västerländskt hopp. Och USA höll sig okej i helgen ish. Så att vi får se, så att futures aktiemarknaden verkar vara flattish idag till att börja med. Jag tror det är rätt. Jag tror att vi ska upp nu in till ombalanseringen, så att det är mycket som när aktier har gått ner så pass mycket, så finns det mycket pengar som ska in i aktier rent systematiskt. Och det är rätt stora siffror med att vi har haft så pass stor fall på en månadsvis. Så att jag tror idag och imorgon så kan vara risktillgångar rätt okej. Okay. Men sen har vi den stora jättesiffran, så arbetslöshetssiffror i flera länder i Europa, och sen en stor non-farm payroll på, vad är det, 08:30 amerikansk tid på fredag. Så att jag tror att vi startar veckan okej. Helgen har varit okej, nyhetsflödet. Och sen har vi den här tekniska grejen att mycket aktier köpa. Och sen tror jag att vi kan få lite svårare när vi ser faktiska datan som kommer ut från det här.
Annars hade vi faktiskt en rekordstark vecka på börsen förra veckan. Jag tror det var den starkaste sen, om det var 38 eller någon gång under 30-talet tror jag.
Ja, 31.
Ja, till och med. Dina tankar kring det?
Alltså, jag tycker det är oerhört problematiskt när måndag, tisdag, det är de största förra veckan, de största nedgångarna sen 31, och sån. Onsdag, torsdag, fredag så har vi den största uppgången sen 31. Jag tycker det är problematiskt att det är The Great Depression som man måste gå till för att hitta när volatiliteten var så hög som den är nu. Så att, och även mitt i The Great Depression så hade du en 50% uppgång i aktiemarknaden. Så det är faktiskt inte ovanligt även i mitt i höga lågkonjunkturer. Eller någon som skickade ut någonting förra veckan. Kommer ihåg The Bull Market Rally hösten 2008. Nej, det gjorde inte jag heller. Och det är lite så. Men det händer samtidigt som man går tillbaks och tittar, liksom pratar med folk. Alla tror att marknaden ska ner. Alla. Så att den kanske ska upp ett tag till för att folk ska bli bullish.
Annars, du och jag har ju pratat väldigt mycket om kreditmarknaden. Och flera vittnade förra veckan om att det har lättat upp. Vi har sett en del affärer i Sverige och runt omkring. Vad känner du för den marknaden just nu?
Den är nu fortfarande för liten för oss att investera i. Men den är helt öppen. Den är öppen. Amerikanska marknaden är öppen. Europeiska marknaden är öppen. Så att jag tycker det är väldigt starkt att alla fonder behöver öppna också. Liksom att det finns några som är i vägen att släppa loss folks kapital fortfarande när marknaden är öppen. Liksom, vi har ändå haft den största uppgången på aktiesidan sen 2008. Vissa delar av kreditmarknaden har också gått väldigt bra förra veckan. Så det finns ingen anledning för fonder att vara stängda.
Och vi kan väl räkna med att centralbankerna kommer fortsätta att skjuta till pengar om det skulle bli problem igen framöver?
Ja, absolut. De förstår ju själva hur viktigt kredit är. Jag hade gärna sett att Riksbanken gick lite längre ut på kurvan, det vill säga att de inte bara gjorde cert. Men de är i alla fall liksom väldigt tydliga signaler att kredit måste fungera, och det har vi sagt länge. Det kan bli en härdsmälta i kredit bara så länge. Därför att när kredit inte funkar så funkar inte ekonomin, den bredare ekonomin i samhället. Så att du, amerikanska centralbanken lite starkare åtgärder i kredit. De gick ut 5 år, så är det bara De är ju desert. Jag vet att det är en del fonder som sitter och hoppas på att de ska göra high yield innan de öppnar. Det är en centralbanks mandat att inte köpa high yield. Du måste, då pratar vi S&P på 1000 innan de börjar gå in och liksom ge equity liknande tillskott för ekonomin. Så att, jag tycker att centralbankerna har varit väldigt starka. De har varit väldigt tydliga. Och de har liksom satt en liten staket runt kredit och sagt här är linjen, här går ni inte förbi, den här delen ser vi till att det funkar, vilket är superpositivt.
Avslutningsvis Sean, jag tycker att det låter som att du är lite mer optimistisk nu när vi går in den här veckan jämfört med tidigare. Stämmer det och i så fall varför?
Det är jag inte. Jag är optimistisk idag och imorgon.
Idag?
Okay. Ja, precis. Jag är optimistisk att liksom månadsslutet ska vara bra för risktillgångar. I och med att vi har haft så pass stora sättningar. Jag vill se att kurvan, jag vill veta. Jag vet det är fel. Jag vill i alla fall ha en hum om att USA har tagit viruset på allvar. Trump börjar komma dit. Det är kanske det som du märker på mig. Att han lyssnar på vetenskap. Det är liksom, han kan ju allting. Och nu börjar han lyssna på andra, vilket är positivt. Men jag har sagt det väldigt länge. Tills jag vet vad som händer i USA med viruset så kommer inte jag gå in. Men samtidigt så köpte vi förra veckan Coca-Cola, Pepsi. Eller förra veckan Coca-Cola, Pepsi, City, Bank of America. Vi köpte de här American Staples. Liksom de här bolagen som är så pass starka. Som Fed har faktiskt gått in och hjälpt. Så att ja, vi sitter inte och gömmer oss längre. Vi spelar offensiv. Vilket är kanske varför jag låter lite mer glad. Än att bara sitta under skrivbordet. Men non-farm payroll kommer vara hemsk. Mm. På fredag. Och vi måste se någonstans. Där vi kan ha tumma om och kurvan börjar flaka ut i USA. Innan blir jättepositiv. Men jag är inte jättenegativ heller.
Det låter... jag tar det lilla halmstrået och menar mig i varje fall. Sean George, tusen tack och lycka till den här veckan.
Ja, detsamma. Ta hand om dig.
Ja, välkommen säger vi till Lars-Erik Lundgren på Aktieansvar. Du, marknaden fortsätter vara volatila även om det är ganska lugnt just när vi spelar in det här. Förra veckan såg vi en av de största uppgångarna någonsin på den amerikanska börsen. Din syn på, om vi börjar med förra veckans uppgång, hur tänker du kring den?
Ja, det är väl nästan naturligt att det går upp så här när det har gått ner så pass fort, va? Det är ju inte ovanligt att det blir så här stora rörelser. Jag menar, det finns inte så mycket att hålla i.
Är det någonting som får dig att bli lugn när du ser sådana stora uppgångar?
Nej, inte alls. Det är bättre att det är någorlunda stilla helt enkelt. Jag skulle vilja se många dagar med bra omsättning när det inte rör sig speciellt mycket.
Du, om vi tittar lite grann på vad marknaden säger oss. Makrodatan är givetvis vad ska man säga, off the charts och det är nästan omöjligt att luta sig tillbaka på gammal statistik kring krisen, för det här är ju som vanligt, men det här är ju någonting helt nytt. Går det att överhuvudtaget räkna på prognoser och titta på sådana saker i den här marknaden?
Nej, det är oerhört svårt. Jag tycker också att det finns ju liksom ingenting att gå tillbaka till. Man liknar ofta vid finanskrisen, men själv tycker jag att finanskrisen var enkel, förhållandevis enkel i förhållande till det här. För här vet vi inte när det tar slut, hur länge det blir och så vidare. Sen så drabbar det här så otroligt många små företag, små, alla individer och allting. Finanskrisen, det var ändå ett system vi kunde prata med. Det var en handfull stora banker som löste det sig på något sätt.
Vad säger det här om värderingarna på börsen nu? Är de relevanta överhuvudtaget?
Nej, inte alls. Jag vet inte riktigt vad man ska hålla sig i faktiskt när man tittar på de här siffrorna. Makrosiffrorna kan man ju helt glömma. Utan man får ju nästan försöka tänka vad som kan hända 2021-2022. Vad betyder det här? Hur länge blir det? För siffrorna för 2020, vi får nog ta estimaten, kan vi nog inte bara halvera, utan vi får vara glada om det blir noll.
Och om vi tittar då på, nu har ju marknaden varit väldigt fokuserad vid sidan av själva viruset på de här gigantiska stimulanserna, både från politiker och från penningmarknaden. Men jag undrar, liksom, spelar det någon egentlig roll i det korta perspektivet när visibiliteten är i princip obefintlig?
Nej, egentligen inte faktiskt. Alltså, det är jättebra att man försöker göra så mycket som möjligt, och det har ju gått otroligt fort. Och det är ju sådana summor så att man inte ens hinner med att räkna i Excel här. Hur det här ska slå eller på något sätt. Utan som sagt, det här kommer att drabba väldigt många små. Det är väl det som svårigheten är, att få ut det här i ekonomin. Jag menar, även om vi skulle få lite helikopterpengar nu, vad, kommer inte folk att spara dem till exempel?
Vad säger bolagen som du pratar med om utsikterna? De börsnoterade bolagen?
Ja, de flesta som vi har lyssnat på och pratat med, de är ju lika osäkra som alla andra. Man är ju väldigt konfident på sin egen situation, och på så sätt så känns ju många svenska bolag vara en bättre sits nu än när vi kom in i finanskrisen. För att vi har mindre skulder den här gången. De är välkapitaliserade och kan klara en längre period. Men ingen vet ju egentligen hur lång tid det här tar.
Hur agerar ni själv nu i fonden?
Ja, det är väl förhållandevis små saker vi gör. Vi har inte tvingats göra speciellt mycket, så det har ju varit bra. Men det är lite små saker. Man försöker kanske sälja av en del som har gått ner mindre, köpa en del som har gått ner lite mer. Men det är mest rörelse på marginalen, ska jag säga.
Och du sa ändå att svenska bolag relativt sett är välkapitaliserade. Om du skulle lyfta fram någon aktie eller något bolag som du tror att när liksom röken har lagt sig borde vara komma tillbaka minst lika starka?
Ja, men jag tror att man måste ju gå på dem kanske. Dels har det ju de som har fallit mycket. Cykliska bolag, det är ju SKF till exempel, är ju bättre läge idag än vad man var tidigare. Den har dessutom fallit ganska mycket. Electrolux, Husqvarna kanske en sån aktier. Sandvik delvis, för att man har en mycket bättre sits idag ekonomiskt, alltså kapitaliserat. Den typen av bolag. Sen har vi de som är ganska oberörda av det här. Det skulle jag ju räkna Ericsson, teleoperatörerna, som ändå inte har gått jättemycket. ICA Axfood är naturligtvis vinnare just nu, men de har ju också gått bra.
Och om man tittar, vi går ju faktiskt in i en Q1 här inom kort, och just nu så haglar det, inte hårda kanske jag säger, men vi har ju en hel del som redan nu flaggar för att det här kommer inte bli så bra som man hade tänkt sig. Hur stor vikt ska man lägga vid Q1-rapporterna? För de kommer givetvis påverkas enormt mycket av det vi har sett. Och kanske framförallt Q2-erna kommer bli ännu mer corona.
Ja, jag tror inte man ska bry sig om Q1-erna överhuvudtaget faktiskt. Och i princip inte Q2-erna heller. Därför att, som du säger, de påverkas enormt mycket. Man får nog se vad de säger om framtiden. Man har ju sett lite ljusningstecken i Kina och kinesisk industri, men det här är ju inte en ekonomisk grej, utan det är mer en medicinsk grej. Så det är nog där det måste lägga sig först.
Och avslutningsvis, Lasse, det har varit en diskussion nu om bolagens utdelningar. Vi har sett ett pärlband av bolag som antingen har sänkt eller helt tagit bort utdelningen. Ni som ägare, hur ser ni på den frågan?
Nej, men vi stödjer alla bolag som drar in utdelningen eller håller in en del av utdelningen. Det är ingen. Varför ska man chansa i det här läget? Om det här blåser över så kan vi gärna ha en extra stämma i höst och dela ut mer pengar.
Gäller det även bolag som inte har någon direkt påverkan från corona?
Ja, det finns ingen anledning att ta någon risk i det här läget. Man vet inte riktigt hur det blir i framtiden.
Tusen tack, Lasse Lundgren från Aktieansvar. Sköt om dig och lycka till.
Tack.